God morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz och radiolars.com på internet. Klockan är 7:01 på morgonen. Vi har en mulen himmel här i Nacka. Kommer förbli hela dagen ganska mulen, men solen kommer att titta fram lite då och då faktiskt. Några enstaka regnskurar kommer nog att fortsätta, men senare dagen så upphör de också. Så det är bättring på gång. 7,6 grader just nu i Nacka och det kommer att kliva upp till en 13 grader idag. Solen gick upp 3:56, såg ner 21:53. Vinden 5 meter per sekund, sydostlig. Jag har inte öppnat fönstret än, så jag vet inte om fåglarna vaknar. Klart de har öppnat, kanske jag skrämmer bort dem. Ska jag höra om det? Vänta, ska vi se om det är några just nu då? Ska vi se. Jo då, det är klart när jag kopplar in en ny dämpning här mellan mixer och dator, så att jag får stänga till lite igen. Så det kanske inte hörs lika bra som det gjorde igår. Men jo då, det är några fåglar ute, men jag får stänga, det är för kallt. Hej, vad för kallt att ha öppet. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och finns här varje morgon mellan 7 och 8, om det är vardag. Jaha, jag ska bara sänka diskanten på micken. Drog upp den för att få med lite fåglar där. De håller sig där uppe i ljusheten. Nytt terrorattentat riskeras enligt uppgift i Amerika. Det är klart, sådana uppgifter har kommit ganska ofta då att de har fått intelligence om någon ny attack som kan komma. Men det kan ju vara sanning den här gången. Man vet aldrig, det skulle vara i sommar som Al-Qaida skulle försöka nya attack med bakteriologiska eller radiologiska eller vanlig dynamit vapen. Vi ska gå vidare i boken också, Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Och dagens tema blir nog 3G-master och vidhängande strålning. För jag kollar i Nacka Värmdö-posten och det är tre saker om det där. Vi har artikel om utbyggnaden i Nacka och 3G-master. Vi har en insändare och från Nacka föräldrar mot 3G, och även herr chefredaktör Björn Segerblad har skrivit en ledare på temat strålning. Det är intressant. Problemet med det här med strålning är att man vet ju inte riktigt hur farligt det är. Det gäller ganska mycket här i världen, tyvärr. Jag såg just på, var det rapport jag såg det på? Ja, det måste det ha varit. Det här oljekraftverket i Stenungsund heter det, va? Där nere vid kusten där har man ett jättefint oljekraftverk som skulle kunna puffa på en 25 år till, men det ligger malpåse och körs bara på vintrarna ibland. Eftersom försurningen var så allvarlig när man körde det där för fullt då på 70-talet. Då. Kommer ni ihåg hur träden såg ut på den tiden? De var alldeles torra och sprötiga där uppe och var helt som döda i topparna. På grund av det sura regn som föll ner på grund av oljeförbränningen. Det såg för hemskt ut och ganska skräckenjagande. Och nu har skogen återhämtat sig till stor del i alla fall. Någonting är relativt. Efter att man har minskat oljeförbränningen. Men det tar om att börja igen. Vattenfall tycker att här har vi ett stort fint oljekraftverk som bara står oanvänt. Och det är klart att ur kostnadsperspektiv så vore ju en fördel att köra det igen. Så länge oljan är billig. För den kommer ju bara bli dyrare. Men det är klart, det är inte kul. Men det finns kanske en fördel med att köra det här oljekraftverket. Det är ju det att då kan man minska inköp av smutsig el från kolkraftverk som står och bolmar för fullt i Danmark och i Baltikum för våran skull. Jag vet inte hur man gör när man skriver Kyoto-protokoll och beräknar hur mycket varje nation släpper ut i utsläpp. Om man tar hänsyn till, vi tar ett land som Sverige, vi har ju då någon viss utsläpp vi gör varje år. Om man tar hänsyn till att en del av vår el kommer från kolkraftverk som står och pumpar i Danmark och i Baltikum, i Polen är det väl också. Så räknar man varje lands förbrukning av energi till hur mycket man släpper ut, eller räknar man hur mycket som kommer ut ifrån det landets gränser. Vi köper ganska mycket varor ifrån Kina också nu. Och där ökar man oljeförbränningen enormt. Jag vet inte hur noga man är med rening och sånt. Men tar man del av det, när vi köper en hel del varor där från Kina, tar man del av alla de utsläpp som har skett på grund av tillverkningen av varorna och frakten av varorna med atlantångare, eller på sig. Det ska ju också ingå då i Kyoto-protokollet, eller är det Kina som förstår för det? Eller är det de rederier som kör de här fartygen fram och tillbaka som förstår för det? Jag vet inte hur man räknar riktigt. Vad det gäller inköp från Kina så... Nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men Walmart, som är en stor handelskedja i Amerika, jag vet inte om jag kallar för ett NK, det är det inte riktigt, men ett EPA, jag vet inte, det är en väldigt stor kedja. Alltså deras import från Kina är nog enormt. Det motsvarar ungefär, jag vet inte om de ligger på sjunde plats bland nationer som köper från Kina, någonting i den stilen. Walmart själv alltså. Så att när man räknar utsläpp av fossila bränslen, är det den tillverkning som sker i Kina som Kina får stå för, eller är det det man köper från Kina? Så här är intressant. För när det gäller just Kyoto-protokollet så talas det om till exempel USA inte vill skriva på. I och för sig brukar man då inte nämna att Kina inte heller vill skriva på, inte Ryssland. Det är ganska lustigt. Jag har kommit tillbaka där med medier, hur man bara berättar vissa delar av sanningen och inte andra. Men USA är ju världens motor vad gäller ekonomi. Och den stora frågan är, vi i västvärlden är beroende av att förbränna olja för vår överlevnad ekonomiskt. Nu talar om själva ekonomin som skulle krascha annars. Och det är någonting verkligt och någonting man bör diskutera. Vilken livsstil vill vi ha? Vill vi ha den här ekonomiska höga livsstilen att förbränna så mycket? Det bör man ju diskutera och fundera på. Skulle vi leva annorlunda? Det är viktiga frågor. Men det trista med politik är att det blir sån här krypskytte. Men nu talas det om Kyoto-protokollet. Ja, det är bara det att USA är faktiskt motorn för ekonomin för hela världen. Så att okej, om USA skrev på Kyoto-protokollet och bromsade ner, då skulle alltså hela världsekonomin gå saktare. Arbetslöshet, lägre levnadsstandard, mindre pengar till vård, skola och omsorg. För hela världen, inte bara för USA utan för alla. Och då kan man ju ta upp och diskutera det. Ja, det är det värt. Eller nej, det är inte värt. Då kan man, det är sådana saker man ska diskutera. Men tyvärr så är det sån anti-amerikanism. USA har ett sån här ständigt pumpande propaganda i media. Så att de där stora, riktiga frågorna tar de aldrig upp. Och återigen. Danmark släpper ut en hel del avgaser. Och öststaterna här, för att vi ska kunna använda den energin som kommer till godo. Ska Sverige stå för den delen eller ska de länderna stå för det? Jag misstänker att det är för varje land som släpper ut. För att annars, som sagt, det gäller inte bara elenergi. El är ju ganska lätt att se. Så här många kilowattimmar använder Sverige från de länderna, så mycket föroreningar kommer ut. Men när det gäller tillverkning av varor och även transport av de varorna, så är det inte lika lätt att se. Och när det gäller just världsekonomin, att USA förbränner en hel del energi, att det drar igång hela världsekonomin, så är det lite, man kan räkna ut mycket av de här penning- och energiströmmarna och utsläppen, men det blir lite krångligt till slut att veta vad som ger vad. Därför kan sådana här uträkningar bli lite svåra att göra. Därför är det nästan bättre att se det i ett globalt perspektiv. Ja, men du har åsikter om det här, du får gärna ringa hit i sändningen och... Kanske vet mer än jag vet, eller kanske håller med eller kanske inte håller med. Ring gärna till 08 716 4417. Det är 08 716 44 17. Intressanta frågor. Om de här industrierna släpper ut en massa föroreningar i något land och det landet då hamnar som värre på listan över utsläppande nationer, vad händer med alla de som administrerar här, som sitter kanske i ett i-land, administrerar sig till att fabriken fungerar? I den delen är ekonomin lika stor del av utsläppen. Det hade inte blivit en utsläpp i ett sånt här land om inte folk hade suttit på kontor och försäljare hade sålt in varor och tjänster och administratörer suttit, ingenjör hade räknat ut, i ett land som kanske inte släpper in lika mycket. Och hur är det med finansiärer, de som finansierar såna här saker? Så att de här frågorna tas ju inte upp när det gäller just Kyoto-protokollet, utan det är liksom att ändligt, bara kan man bara klaga på stora demokratierna, framförallt på USA, så används det till det. Det blir hela diskussionen väldigt sned naturligtvis. Och som sagt, allt detta mot bakgrund av man kanske ska öppna oljekraftverket i Steningsund igen, som bara står där fint och putsat och glänser men inte används. Det är bara det att samtidigt i träden ganska fin, putsad och glänsande och lever också. Jaha, jag tittar på Nacka Värmdö-posten här. Ska vi se, vad hade du det här någonstans? Jo, här står det. 6 3G-master planeras i Bo. Utbyggnaden av 3G-nätet har gått långsammare i Bo än i andra kommundelar. Men nu har 6 ansökningar om master kommit in till kommunen, läser jag ur gårdagens Nacka Värmdö-posten. Så är det en bild på Per Öberg med sin dotter Lisa som protesterar mot byggandet av en 3G-mast ovanför sin tomt i Bo. Per Öberg och hans familj bor sedan ett år tillbaka på Kederstigen i Saltsjöbo, läser jag ur Nacka Värmdö-posten. Vi gick på omkring 250 visningar under 2 år för att hitta ett hus i Stockholm. Det här valde vi för att vi ville bo nära skogen, berättar Per Öberg. Om han hade vetat att de nu skulle få en 3G-mast som granne skulle han inte ha köpt huset, säger han. Det känns väldigt olustigt. Vi hamnar ju mitt under den här masten. Jag ska göra allt för att den inte ska sättas upp, säger han vidare. Totalt har kommunen just nu 6 olika ansökningar om bygglov för 3G-mast att behandla. Hans Eriksson på bygglovenheten sköter handläggningen och han säger: det är knepigt med master i Nacka eftersom det är trångt med folk. Men det har varit lättare på Sicklön eftersom det finns fler höga byggnader där som man kan sätta upp antennerna på. Då behövs det inget bygglov, säger han. Och texten fortsätter. Bland annat gäller det här antenner på Forumhuset och på höga byggnader, till exempel i Ektorp och Fintorp. Även i Saltsjöbaden och Älta har operatörerna kunnat använda vissa befintliga master och torn. Älgö, Saltsjö, Duvnäs och Vilhelmsund är däremot några av de områden som inte har täckning för 3G än. Totalt har kommunen fått in 28 ansökningar om 3G-master. 11 av dem har beviljats. Nya master har uppförts bland annat i Tollare vid Öringersjön, i Kummelbergs industriområde och vid Ryssviken. Ett 10-tal av ansökningarna har fått avslag och vissa ärenden ligger just nu i överklagningsprocesser. Resten har kunnat samordna sina antenner. Hans Eriksson tror att några av ansökningarna angående master i Bo också har gått att samordna. Men på vilket sätt vet han inte ännu. Och tillbaka till Per Öberg som inte vill ha en 3G-mast vid sin tomt. Han säger vidare, eller om honom står det vidare, att han är kritisk på 4 punkter. Per Öberg har börjat sätta sig in i forskningen kring 3G. I sitt yttrande till kommunen framför han kritik på 4 punkter. 1. Att området är föreslaget naturreservat. 2. Den estetiska störningen. 3. Påverkan på husens värde i närområdet. Och 4. Oron för hälsoriskerna från strålningen. Och han säger, ingen kan ju garantera att det inte finns hälsorisker. Om det nu är så ofarligt, borde man inte kunna få en skriftlig garanti, säger han. Och Hans Eriksson säger, vi möter oron för strålning med största respekt. Det finns mycket forskning, men vi måste ju tro på staten. Den säger att vi inte ska väga in strålningen när vi handlägger om bygglovsärende, säger Hans Eriksson. Kommunerna har fått ett extra halvår på sig för att bygga ut 3G-nätet. Nästa sommar ska det täcka hela Sverige. Och Per Öberg säger att det är konstigt att inte Nackainvånarna blivit tillfrågade om de är intresserade av nätet. Jag skulle hellre strunta i täckningen än att behöva ha en mast här bredvid, säger han. Nu delar han ut flygblad och samlar namnunderskrifter för att stoppa bygget. Yttrandet till kommunen ska vara inne för den 1 juni.
Jag har inte glasögonen på, men det förklarar saken. Jag tyckte det var svårt att läsa.
Och ja, nu kan jag se här. Nu syns det tydligt, det är finstilt här. Informationen om nya ansökningarna finns på Nacka kommuns hemsida, nacka.se. Så läser vi alltså ur Nacka Värmdöposten. Alltså det var Expressen, nej då. Det var Nacka Värmdöposten. Och det finns även här en insändare om 3G-nätet. Mässing kör över det kommunala självstyret, har rubriksättaren satt. Och det är Eva Eriksson, en representant för Nacka föräldrar mot 3G, som i en insändare i Nacka Värmdöposten igår skriver: IT-minister Ulrika Mässing, S, har svårt att förstå svenska folkets oro för regeringens förslag till, citat, ledningsrätt, slutcitat, för 3G och andra trådlösa kommunikationsnät. Trots att näten inte har några andra ledningar än de som sitter i ledningen för telekombolagen. Det nya lagförslaget är ett flagrant exempel på hur regeringen agerar enbart med storbolagens intressen i fokus, genom att föreslå multinationella bolag ska få rätt att expropriatera mark. Ursäkta, det är lite tidigt än så länge. Klockan är 7:20 bara. Mot markägarens vilja och på mängder av enskilda människors bekostnad sker detta. Ministern har tydliga svårigheter att begripa det mest uppenbara. Svenska folket får genom 3G-utbyggnaden uppleva att de inte har någon rätt till medbestämmande och att telekombolagen får en gräddfil förbi miljö och annan lagstiftning med benägen hjälp av påtryckargrupper hos våra myndigheter, av SSI, av socialstyrelser, av länsstyrelser och kommunförbund. Många fastighetsägare känner sig hårt trängda av telekombolagen som sedan länge hotat med expropriation om det inte skrivit på framtida avtalsförslag. I regeringens förslag om expropriation för 3G-master anges fastighetsägarens motstånd som bakgrund, så han även att lagförslaget gör det billigare för telekombolagen. Vi har sett det förut. Makten justerar lagstiftning och förmåner under svepande skäl, medan det underliggande syftet alltid är det egna vinstintresset. Och även i det här fallet att fälla 3G-motståndet med ett välriktat skott. Men Mässing är oärlig och talar om justering för att följa teknikutvecklingen och passar samtidigt på att köra över kommunens självstyre och göra den lilla människan rättslös. En insändare av Eva Eriksson, representant för Nacka föräldrar mot 3G. Jaha. Och så ska vi gå till herr chefredaktör Björn Segerblad, som själv skriver någon tycker här på sidan 2. Det får man väl göra med en chefredaktör då, så kallad ledare. Nu ska vi läsa ett ledare, det är fint det. En strålande framtid för nästa generation, lyder rubriken. 3G. Egentligen betyder det tredje generationen, om någon nu missat det. Men för mig personligen har nästan kommit bli synonym på något helt annat. nämligen den uppenbara skräck för nästa generations mobilteknik som präglar många diskussioner. Jag kan bara konstatera att de som kallas experter i frågan inte är helt överens. Den ena sidan, tillverkarna och operatörerna, har av naturliga skäl experter som hävdar att det inte är någon fara. Å andra sidan finns det gott om experter med imponerande titlar som hävdar att 3G-masterna är rena dödsfällorna. Kikar man tillbaka lite i historien kan man också konstatera att det funnits gott om domedagsprofeter som kom med ruska uttalanden om nya tekniska lösningar. När tvn började bli vanlig i svenska hem hävdades det till exempel av somliga att risken fanns att bli blind vid tv-tittande, och den risken var överhängande. Idag kan vi konstatera att så knappast är fallet. Å andra sidan är historien precis lika full av förståsigpåare som med full iver hävdat att nej då, det är inte så farligt. Värst var väl de amerikanska tobaksbossarna som på allvar ställde sig upp i rättssalen och hävdade att inte alls trodde att rökning var farligt. Det är nog inte särskilt många som idag tror att de hade rätt. När det gäller strålning är det lite knepigt. För oss vanliga dödliga verkar ju strålning obehagligt oavsett form och funktion. Men faktum är att vi utsätts för massor av strålning hela tiden. Bakgrundsstrålning från rymden är rätt omfattande. Häromåret fick jag via ett uppdrag chansen att besöka ett av landets kärnkraftverk. Bortsett från att vi misstolkade våra journalistiska rättigheter en aning och lyckades bli inlåst i skyddsvakten till att börja med, var det ett intressant besök. Visste du att strålningen inne i själva reaktorhallen är lägre än bakgrundsstrålningen är utanför huset? Men det är ju gammal kunskap. Strålningen från 3G-masterna, den vet vi inte mycket om. Och det skrämmer många. Prick, prick, prick. Skrev alltså herr chefredaktör Björn Segblad i Nacka Värmdö-posten igår. Och Nacka Värmdö-posten har väl någon sån här... jag ska säga någon hemsida man kan gå in på. Jo, nvp.se. Nacka Värmdö-posten, nvp.se. Så kan man läsa det där helt osönderhackat. God morgon, det här Radio Nacka. Klockan är 7.24. Telefonnummer hit är 716 44 17. Och vi har 9,4 grader utanför fönstret här i Nacka just nu. Och det är lite sol som bryter igenom här och där genom molnen. Och det ska bli mer och mer sol under dagen, och risken för regnskurar kommer också upphöra. Det kommer att bli 13 grader under dagen sådär. Så att, ja, det är ljusning på gång. Det ser bättre ut. Men ikväll blir molnet igen, så passa på att njuta av solen medan den kan. God morgon, Radio Nacka och RadioLars.com. Thank you. är det om man får läsa ledare i radio så här. Det är det finaste på hela tidningen. Det är ganska lustigt. Här har man journalister som sliter hela dagarna med att kolla fakta så att det ska stå rätt saker och liksom bara beskriva vad som är sant och sådär. På ledarsidan sitter de och bara tycker till lite sådär. Och det är liksom det finaste på hela tiden. Ja, men det är ju så liksom i tidningsbranschen. Jag förstår inte varför. Dessutom är det väl chefredaktören som bestämmer vad som ska stå, så att han bestämmer liksom den redaktionen. Och här ska vi ha en story om, här ska vi ha liksom en arg förälder som tycker det är hemskt att barntaxorna har höjts nu liksom. Ja, det bestämmer hur artikeln ska se ut. Ska ha en sån här bild ungefär på en arg förälder och så med barnet i handen så där och så ill i famnen. Och så ska det vara stå liksom så här, taxorna höjs, och så ska det stå lite texten. Sen är det bara, skickar man ut någon journalist som liksom bara ska kolla fakta, för det står inte, måste vara rätt namn på föräldern, måste vara en bild ungefär liksom så att ser det här ut, och måste vara rätt namn på föräldern, får man inte, och skolan måste man rätt namn på, det måste liksom, numren måste ju stä, allt det där va, det är liksom journalistens jobb då att se till bara att det bestämmer. Ja, jag vet inte, alltid är det inte så, men jag bara berättar det här för jag tror att det är viktigt att bara påpeka rent allmänt att det är inte så att det bara händer något och tidningar bara berättar, oj det här har hänt, och så berättar de det. Det är liksom inte alltid det funkar så, att ibland sitter man på redaktionen och bestämmer hur det ska se ut innan ens reportaget är gjort. Man designar liksom, designar tidningen, programmerar, formaterar. I radiovärlden så använder vi ordet format. Om man till exempel vill spela oldies då, så kanske en nyhet en gång i timmen, så bestämmer det, ja vi skulle ha nyhet en gång i timmen och skulle spela oldies, och så ska det vara tre reklambreak så där, ett 20 över och ett 20 i och ett sådär, 2 minuter i och sådär, kan man sitta och designa det. Sen gäller det bara hitta oldies som passar den där stilen, så att det är liksom det dagliga jobbet att försöka hitta så att det låter för som man har bestämt. Och så där görs till en del tidningar också, till exempel nu på våren. Ja, det läste jag på en debattsida, en signatur som uppmärksammade mig på att, eller oss på ska jag säga, inte bara mig, men jag säger det här för det var inte jag, min idé, men att nu på våren så berättar man ju mycket om sånt här som fästingar och att man kan bli bränd av solen, och det är ju bra, men det är såna här stående saker man tar till, varning för melanom eller vad det heter, varning för fästingar. Och på, var det någon annan som skrev att på höst, november, december så är det mycket om svältkatastrofer. Jag vet inte om det är för hjälp av insamlingar och att vi då själva äter ganska mycket till jul, om det är något sätt att få en engagerad av det, eller tappa aptiten kanske. Men, och på sommar, ni vet sommartorkan i tidningsvärlden, då är det ju svårt att hitta någonting att skriva. Så då är det bra, om man vill komma ut någonting i tidningarna, få uppmärksamhet, så kan det vara bra till sommaren. Då kan man sådana nya saker som inte skulle skrivas om annars, när man har en ny uppfinning eller en ny förening, en ny idé sådär. Det kan vara bra till sommaren att göra nyhet av den. Så med en chefredaktör, liksom ledaren är finaste på tidningarna. Det är väl för att det är här chefredaktören, ledarredaktör som står nära som skriver dem. Egentligen är det bara liksom tyckande. Det är inget fel på tyckande, det är viktigt det. Jag gör en massa tyckande här i radio utan någon som helst utan någon som helst titel. Men så ligger det till. Och ledarsidan är fint det. Då ska vi se. Däremot det är ganska intressant. Insändarsidan är ju bland det lägsta på tidningarna. Det är ju samma sak. Det är folk som sitter och tycker, det är bara detta mot det samma titel. Men det är det att hon står inte lika nära ledningen och ägarna på tidningen som insändare, liksom, det är liksom det lägsta insändarsidan. Och sen då chefredaktörens insändare, det är den finaste. Det är ganska lustigt hur det kan slå så olika. Ledartyckarna är ju anonyma också på många tidningar, fast de börjat ändra på nu. Nåja. Jag tycker det är viktigt att hålla ett kritiskt öga till pressen och media allmänhet, eftersom de styr så mycket av det politiska korrekta i Sverige, och de styr så mycket av hur vi uppfattar världen, ser på världen och förståelse. Och eftersom det finns så mycket fördomar och politisk korrekthet och vad man får skriva och inte får skriva och sånt där i pressen. Så det är viktigt att hela tiden hålla sig medveten om det. För att vi har ju ett offentligt samtal i Sverige. Det har man överallt, men det här är det väldigt vinklat och vridet av vissa idéer och tyckanden. Och det kommer inte ut i media naturligtvis. Stora media kan komma ut på en sån här liten station kanske som är helt oberoende, men annars så kommer inte sånt där ut. Och det gör ju att bilden av världen färgas och formas på ett visst sätt. Vi drar ner bara solen. Lägga sig i här. Sådär. Jaha. Nu ska vi se här. Att färdas i Stockholm, vad är detta? Jaha, kontaktnät står det. Det är alltså det är rubriken på ett kapitel i Lars Eriksson, Stockholms historia. Det handlar om hur man färdades då i Stockholm för länge sedan. Igår så fick vi lära oss, apropå tidningar, att Aftonbladet var en riktigt radikal tidning som stack upp då för länge sedan när Lars Johan Hierta startade den. Nu är Aftonbladet en trumpet för makten. Nu är det ett av flaggskeppen för det politiskt korrekta, vad vi ska tycka och inte ska tycka. Det får man lära sig i Aftonbladet, vad som är rätt. Det är rätt, det är fel. Det får man lära sig i Aftonbladet dag för dag. Sådär. Inte bara Aftonbladet, men nu är det liksom maktens bastion. Men då var det tydligen Aftonbladet någonting helt annorlunda. På den tiden var nytt. Det var liberalismens utpost. Frihetens utpost, om man kan kalla det för det. När den startade. Så där har verkligen Aftonbladet svängt om. Det är intressant. Eller så har de behållit. Nej, det kan man inte säga. Ju större Stockholm blev, desto högre krav ställdes på stadens interna kommunikationer. Möjligen att ta sig från en stadsdel till en annan, börjar nästa del av kapitlet Kontaktnät om Stockholms historia. Länge gick de flesta stockholmare till fots. Större var inte staden. Åkarämbetets medlemmar körde varor och bland personer mellan olika hus. Medan dragarna slet med sina kärror för att sköta mindre transporter inom staden. De få som hade råd kunde låta sig bära sin bärstol. Vilket adelsmannen Johan Ekeblad berättar om i ett brev till sin far i februari 1652. Citat. Och det är nu fast ingen som vill gå på gatorna utan alla låta bära sig. Slutcitat. Bärstolen fanns kvar in på 1800-talet som ett färdmedel för den som kunde betala för att slippa sätta fötterna på de lindrigt rena Stockholmsgatorna. Andra stockholmare red och bidrog på så vis till trängseln på gatorna. Men därmed uppkom också avigsidor i form av en tidig buskörning av yngre ryttare. Redan år 1476 befalldes det borgare som hade drängar med hästar att de, citat, skulle undervisa sina drängar att de hövligen rida på gatorna och ej ränna på Allmänningegatan, det är idag Västerlånggatan, så att det någon skada gör, slutcitat. Böter för vårdslöshet i trafik är alltså ingalunda något nytt påfund. Den 21 juli 1492 dömdes en påvel, Olof Bomans dräng, att böta 12 marker för att rida omkull ett barn på gatan. Ett vanligt straff var också en eller två timmars ritt på stadens trähäst. Att sitta på dess skarpkantade rygg med tyngder fästade i fötterna var ett nog så pinligt straff. Jag ska ta en liten paus i boken Stockholms historia av Lars Eriksson. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:37. Men Stockholm var, i synnerhet nattetid, en mörk och farlig stad som man inte gärna gick längre sträckor i utan ett viktigt ärende. Först i början på 1700-talet sattes de första gatlyktorna upp och samtidigt började gatubelysningen att förbättras. Det var först i mitten på 1800-talet som gatubelysningen blev mer allmän. De första gaslyktorna sattes upp på Norrbro år 1853. Och ännu i början av 1900-talet släcktes belysningen strax efter midnatt. Stockholm fortfor att vara en mörk stad. Länge var det också halvmörkt inne i husen. I en skildring från sin barndom på 1860-talet berättar litteraturhistorikern Henrik Schück, citat: "Då mörkret inföll tände man ett ljus, högst två talljus, som blott belyste den närmaste omkretsen och lämnade det övriga rummet i halvmörker." Slutcitat. Dygnets naturliga växling mellan ljus och mörker satte klara gränser för människornas aktiviteter. Med 1900-talet kom glödlampan och förändrade allt detta. Gaslyktorna ersattes. Och 1909 satte Stockholms första ljusreklam upp, Stomatol-skylten på Katarina-hissen. Efter en del förändringar flyttades den 1933 till sin nuvarande plats, taket på en fastighet på Klevgränd, högt över Slussen. Annars inträffade det oansenliga att premiären för neonreklamen i december 1924 skedde då en liten ljusskylt tändes i Dagens Nyheters depeschkontor vid Stureplan. Den första utomhusskylten kom några dagar senare i form av ett stort NK-märke på Nordiska kompaniets varuhusfasad vid Hamngatan. Ett par tre år senare var hela Kungsgatan upplyst av neon och utvecklingen gick snabbt vidare. Redan 1930 hade Stockholmsnatten, åtminstone in i city, förändrats dramatiskt. Storstadsnattens främsta kännetecken, de ständigt lysande neonskyltarna, hade definitivt tagit över. Utgrävningar har visat att Österlånggatan redan på 1400-talet var stensatt av ojämna kullerstenar med flatast möjliga sida uppåt. Och en liknande kullerstensbeläggning upptäcktes på Helgeandsholmen under 1980 års utgrävningar där. Utdikade områden belades först med trä och sådana gator och kajer som bör ha varit ganska vanliga i det gamla Stockholm. Även fältstensbeläggningar förekom redan under 1200-talet. Och dessa förfinades under 1700-talet och i början av 1800-talet. Nya metoder var dock på gång. När Norrbro invigdes år 1806 hade den Stockholms första trottoarer som belagts med stora huggna stenar. Tyska gatuläggare inkallades i mitten av 1830-talet och provsatte gatan från Jakobstorg till Blasieholmen. Ett brott i utvecklingen kom i mitten av seklet. År 1857 var Lilla Nygatan den första vars körbana belades med huggen eller tuktad sten, kantad av rändalar mot stora huggna trottoarkanter. Den moderna Stockholmsgatan hade fötts. Under 1800-talets senare del satsade staden hårt på att lägga tuktad sten på en rad Stockholmsgator. Utom i sluttningar där fältsten gav ett bättre fäste för hästarnas hovar. Men även krossad sten, makadam, kunde läggas i de brantaste sluttningarna. Asfalten gjorde år 1863 entré på Regeringsgatans trottoar. Och 1868 utsträcktes försöken till Fredsgatans körbana. Trottoarerna var till en början belagda med grus, med undantag för Norrbro. Men år 1865 fick Österlånggatan som första gata stensatta trottoarer. Och därmed hade omtanken om fotgängarna tagit ett viktigt steg framåt. På ett antal broar lades kubbsten bland annat järnvägsviadukten över Kungsgatan 1881, Vasabron 1882, Sankt Eriksbron 1906. Kring sekelskiftet 1900 praktiserades flera olika typer av gatubeläggning när de stora gatorna skulle stensättas. Till exempel Birialsgatan år 1898. Och därmed hade bokstavligt talat en grund lagts för det Stockholm som hade börjat se cyklar och bilar dyka upp. Det senare är dock ett mycket ringa antal. Men redan under 1920- och 1930-talen var Stockholm en stad med stor bilpark. Under 1930-talet överskred antalet bilar i staden aldrig 30 000. Men efter 1945 expanderade utvecklingen och 1968 passerades 300 000 strecket. Under dessa dryga två decennier av våldsam expansion av bilismen drogs mer än en stadsplanerare och politiker i stadshuvudet okritiskt med av vågen och gjorde prognoser för den fortsatta utvecklingen. Prognoser som i sin tur krävde dramatiskt förändrade trafiklösningar. Här har vi en viktig del av bakgrunden till den tidigare beskrivna Norrmalmsregleringen under efterkrigsdecennierna. Och för den stockholmare som i äldre tid skulle resa till någon annan stad och inte ville rida eller åka båt fanns möjligheten att åka diligens. Ett hastigt havererat försök med postvagn för passagerare mellan Stockholm och Uppsala genomfördes 1772. På måndagar och torsdagar lämnade den Uppsala och på tisdagar och lördagar körde man i motsatt riktning. Den stockholmare som ville resa kunde köpa biljett för 7 daler. Och detta i kopparmynt hos traktören Johan Peter Burghard i Storkyrkobrinken. Och dessutom skulle postiljonen som körde ha 6 öre när resan började. Med början år 1829 rullade diligenser, eller forvagnar som de kallades till en början, på en linje mellan Stockholm och Uppsala. En annan tur gick från 1831 mellan Stockholm och Linköping med övernattning i Nyköping. Passagerarna fick inte ha med sig matsäck. Istället ordnades måltider i Södertälje, Stora Åby och Vreta kloster. Diligenskontoret låg på Klara Södra kyrkogata. År 1856 öppnades också en diligenslinje till Göteborg. Men då stod järnvägen för dörren. Under de följande åren knöt Stockholm samman med resten av landet via de nya järnvägslinjerna. Den 1 december 1860 öppnades västra stambanan för trafik mellan Stockholm och Södertälje övre, samtidigt som södra station invigdes. 2 år senare var västra stambanan till Göteborg färdig och 1866 hade den norra linjen nått Uppsala. Med de norra och södra anslutningarna och sammanbindningsbanan längs Munkbroleden band Stockholms järnvägsnät ihop vid centralstationen och invigdes gjorde den 1871. Den första tiden var trafiken begränsad, 10 tåg om dagen med genomsnitt totalt 578 av- och påstigande. Och tidtabellen omfattade 2 rader. Den imponerade stationsbyggnaden rymde en ganska behändig biljettförsäljning. Citat: mitt i vestibulen stod en liten biljettkiosk med en lucka för andra klass och en för tredje. Väggarna var fulla av annonser för Enskilda banken, Husqvarna och andra lika pålitliga företag, medan allt sammans upplystes av gasljus. Godsexpeditionen var smått tilltagen och kosserier och reportage om helgbrådskan och köerna över resgodsinlämningen blev tidigt stående nummer i Stockholmspressen. Slutcitat. Och där ska vi också göra en paus i... Det stod alltså inte var citatet var ifrån, måste jag säga. Eller gjorde det? Missade jag det? Ska se... Nej. Lustigt. Nåja, det måste ha varit ur någon av Stockholmstidningarna som berördes i texten där rent allmänt. Ja, där ser man. Pålitliga företag. Idag berättar pressen bara om pålitliga politiker och människor. Det var Refaat El-Sayed, han var pålitlig för några år sedan. Och ja, vissa där politiker. Hans Blix är en pålitlig nu. Det är en som man kan lita på det. Så att pressen är sig lik, det är bara objekten som växlar. Kärleken är beständig, föremålen växlar. 7:50 är klockan, det här är Radio Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på vardagmorgonen mellan 7 och 8. Och man kan höra denna sändning på Radio Nacka och på radiolars.com. Repriserna för den här sändningen har jag haft nere lite, för jag har arbetat mycket med den andra radiostationen här för musik, och då har jag behövt lite datorkraft och så vidare för det. Så att nu har jag två radiokanaler igång. Man kan lyssna på musik om man vill. Man går till radiolars.com. Det är bluegrass, country, folk och lite jazz och lite sånt där trevlig folkmusik som man kan lyssna på där. 8,8 grader i Nacka just nu, lite halvmulet, men solen kommer att vinna här och bryta igenom mer och mer, och det kan fortfarande bli någon enstaka regnskur under dagen, och 13 grader ser vi fram emot. vet inte om jag sa det, men det är alltså repriserna av de här talprogrammen som har legat ner lite på internet. Däremot kan man höra sändningen direkt, alltid på internet, radiolars.com. Om man så inklinerad. Nu är klockan strax 7:58. Om man lyssnar på FM, jag lyssnar just på internetsändningen. Den ligger faktiskt ett par minuter efter. Vi kan höra, det här låter det på internet. Vänta, nej, så där måste man göra. Vänta, sådär. Här. Det är lite fördröjning där. Det är ett par minuters fördröjning när man lyssnar på internet. Det är bara en halv minut på FM. Ja. Det är komplicerat det här med. Så det här låter på FM. Strax 7:58. Det är lite halv minuts fördröjning där.
Vilken vacker röst.
Vi kan höra, det här låter det på internet. Vänta, nej, så där måste man göra. Vänta, sådär. Och ska vi se när det kommer på internet. Det dröjer väl ytterligare någon minut innan det här dyker upp på internet. Det är intressant med datateknik. Det är alltså en hel del fördröjning i dagens datavärld på alla möjliga sätt och vis. Både bilder och ljud och bilder och rörliga bilder och allting fördröjs. Annars talas det om att allting går mycket snabbare nu för tiden. Men det lustiga med digital teknik är att vi har alltså en hel del fördröjningar och buffrar och allt möjligt. För oss som gör radio så är det här lite ovanligt. Det tar alltså, om man skickar radiosignaler runt jorden, så tar det bara en sjundedel sekund för att gå runt jorden. Kanske aningen längre när den går via kablar och sånt där. Men så vi är vana att även om man har direktsändningar runt hela jorden, så brukar man direkt kunna höra vad som händer. Det är vi vana vid, vi som arbetar med radio och tv. Men när den nya digitala tekniken nu har slagit igenom, så uppstår alltså en hel del fördröjningar. Och det kan alltså vara så mycket som ett par minuter när man håller på internet då. Så att det liksom gör att man får tänka till och göra saker lite annorlunda när man ska samsända. Vi har ju en globalisering här med mer och mer samsändningar mellan olika länder. Och då blir det här problemet tydligare. Ganska intressant. Det var en liknande utveckling när järnvägen kom på 1800-talet. Och plötsligt börjar man inse att vi måste ha gemensamma tidszoner. Vi kan inte bara ställa klockan efter solen på himlen längre. Så att nu ska vi höra. Det här är alltså internet. Det, alltså,
repriserna av de här talprogrammen som har legat ner lite på internet. Däremot kan man höra...